Idag ska vi börja med att läsa ur Johannes 17 kapitel, ett par verser som brukar komma till heders så där andra tredje veckan i januari, när vi har ekumenisk bönevecka. Johannes 17, verserna 20-24. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Jesus ber för vår enhet. Och jag vet inte om du har tänkt den tanken som en gång i världen snuddade genom mitt huvud. Ungefär så här, att ja, käre Jesus, där ser du, man får inte alltid bönesvar. För det gick ju ingen vidare med den här bönen. Inte har enheten vuxit genom åren. Samfunden blir fler och fler, snarare än färre och färre. Hur ska det sluta? Och ibland så får man dåligt samvete när man läser den där texten och säger hoho, ja ja, vi får hjälpa Herren. Vi får försöka så gott vi kan. Och det är klart, det är välsignat att vi söker varandras gemenskap. Men det är ändå inte vi som kommer att ordna svaret på den här bönen. Det kan du vara alldeles övertygad om. Det överstiger vida vår förmåga. Jesus säger något egendomligt i den här texten. Att när de kristna blir ett, eller när Guds folk blir ett, för det här handlar också om judarna. När judar och kristna är förenade så att det är en jord och en herde. Då ska världen tro att Jesus var sänd av Fadern. Det är du. Det trodde inte världen när Jesus själv gick på jorden. Det där antyder för oss någonting som jag tror är viktigt. Och det är så här att när den dagen kommer, då det här går i uppfyllelse, då är det ingen anledning att vänta längre. Då har alla begripit vad det hela har gått ut på, och då kommer alla också att ha tagit ställning. Det står inte att alla kommer att bli kristna. Det står bara att alla kommer att förstå att Jesus var sänd av Fadern. Och det är något annat. Somliga kommer att jubla vid den insikten. Andra kommer att gnissla tänder. Men alla kommer att veta att Jesus var sänd av Fadern. Och då är det ju väldigt många slöjor som har försvunnit på något sätt. Det blir ju ett sanningens ögonblick det här. Och för att det ska kunna bli det, så vill det ju till ett mirakel som är någonting alldeles i särklass, eller hur? Jag minns en gång när jag deltog i ett ekumeniskt nattvardsfirande. I ett sammanhang där jag vet att många skulle ha kunnat tänka så här att han ska väl inte vara med oss. För så kan det ju bli ibland i Guds stora familj. Och jag kände det som en extra nåd att få vara med där. Då flög det genom skallen på mig att den dagen den här bönen går i uppfyllelse, så kommer ju alla att tappa hakan och säga, vad är de kristna överens? Ja, det var ju det sista vi hade väntat oss. Så som de har bråkat genom århundradena. Ja, det blir ett mirakel, inte sant? Alla kommer att tappa hakan och alla kommer att förstå att Jesus var sänd av Fadern. Och sen är det ju inte mycket att vänta med. Sen kommer antagligen yttersta domen precis runt hörnet. Då är pjäsen slut. Nog kommer det här att gå i uppfyllelse. Vi har inte sett det än. Men ju mer vi själva har haft hand om det hela, desto mer har splittringen bara vuxit och vuxit. Det kommer en dag då Herren inskrider, då Fadern svarar på sonens bön. Det står på ett par ställen i breven att den himlafarne Kristus, han är i förbön dag och natt. Vad tror ni han ber om? Jag gissar. Han ber om vår enhet, det vågar jag huvudet på. Han som undervisade så mycket om uthållighet i bön, att bedja tills det var klart. Han ger oss här en liten inblick i vad han ber Fadern om i himlen. Kommer han att bli bönhörd? Oh ja, det är det världshistorien går ut på. Men när han blir bönhörd, då är det inget att vänta med längre. Då är det slut. Du kan jämföra med hur han säger i Johannes 13 kapitel, verserna 34 och 35. Det säger han så här till lärjungarna: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det är ju också en text man många gånger fått dåligt samvete för. Och så har man tänkt så här att ja, vi får bjuda till och försöka vara lite trevliga mot varandra så folk kan bli kristna. Och så försöker vi älska varann, inte därför att vi älskar varann, utan för att folk ska se att vi älskar varann, vilket ju är något helt annat. Sånt kallas för hyckleri på vanligt språk. Eller hur? Det handlar ju om våra hjärtan det här och inte bara om våra leenden. Egentligen skärper ju Jesus till det gamla kärleksbudet. Förut stod det: ni ska älska er nästa som er själva. Nu står det att vi ska älska varandra som han har älskat oss, vilket ju är något helt annat. Han gav sitt liv. Och vi ska förstå att också detta syftar på den sista tiden. Det blir en tid då vi kommer att ge våra liv för varandra på ett sätt som vi kanske aldrig tidigare i kyrkohistorien har sett någon motsvarighet till. Och det blir ett vittnesbörd. Det blir en del av detta, att istället för att vi tar heder och ära av varandra, så kommer vi att ge våra liv för varandra. Och alla kommer att förstå att Kristus var sänd av Fadern. För att vi ska förstå det här med enhet, så kan det vara bra att vända på steken. Jag älskar att vända på stekar. För ibland förstår man ett uttryck bäst om man ställer frågan: vad är då motsatsen? Ja, det tycker vi efter vet. Det är splittring. Okej, vad är då splittring för någonting? Och Bibeln har en hel del att lära oss om det. Vad splittring är och hur splittring uppkommer. Och då ska vi gå till början av Bibeln, nämligen till första Mosebok 10. Och studera en av släkttavlorna där. Allt har sin betydelse. Första Mosebok 10, vers 8. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinjars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobotir och Kela. Och därtill resen mellan Nineve och Kela. Detta är den stora staden. Det låter inte särskilt upplyftande det här, eller hur? Nimrod var en väldig jägare. Man ser honom när han går på, med bössan på axeln och ska ut och jaga älg någon gång i början på oktober i blötan. Nej, det är knappast det betyder. Det kan det betyda för att ordet jägare används i den meningen på andra ställen i Bibeln. Men här står det att han var den första som upprättade ett välde på jorden. Och det var i den egenskapen han var en jägare inför Herren. Det där inför är också ett lustigt hebreiskt ord. Det betyder egentligen framför ansiktet på. Och det kan ju betyda i sin tur många saker. Han sa det till mig rätt upp i ansiktet, kan vi säga ibland. Och det betyder inte att han var så förfärligt kärvänlig och trevlig, utan att vi tyckte att han var ganska fräck i mun. Det där kastade han mig rakt i ansiktet. Så detta inför, det kan betyda att komma inför Herren med lovsång och tillbedjan. På det sättet används det ordet på många ställen i Bibeln. Men det kan också betyda precis det motsatta. Att komma i en total oppositionsställning till Gud. Och så vitt vi kan förstå av sammanhanget här, så betyder detta just att Nimrod, han är en baddare i synd. Han är den som, så att säga, hittar på en alldeles ny form av synd. Han är den första som upprättar ett välde på jorden. Han är den som hittar på politiken, kan vi säga. Han kommer på den ljusa idén att han kan göra sig till makthavare över andra människor. Och i detta sätter han sig i Guds ställe över de människor som han gör anspråk på att leda. När han ändå har gjort sig till en sådan enväldig ledare, så bygger han lite städer också. Babel, Erek, Akkad och Kalni, Sinias land, Nineve, Rehoboth, Ir och så vidare. Och allt, hela den här bibban av städer kallas till sist för den stora staden. Ett uttryck som vi så småningom återfinner i Uppenbarelseboken. Den stora staden. Så att upplösningen har på sitt sätt en relation till början. Och framgent så kallas nu den stora staden i regel för Babel eller Babylon. Och vi läser 11 kapitlet från början. För där får vi veta lite mer om vad splittring är för någonting. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinias land och bosatte sig där. Och de sa till varandra: kom, låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det som sten, och som murbruk begagnade det jordbäck. Och de sa: kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa: se, det är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga dit ner och förbistra deras tungomål så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Vi befinner oss ju kort tid efter syndafloden. Alla talade samma språk, och alla var ett enda folk. Och nu får de också en enda härskare över sig. En man som ännu så länge är unik i världshistorien i den meningen att han är den enda som hittills haft makt över alla samtida levande människor. Men Man börjar nu ett byggprojekt. Och det projektet, lägg märke till det, det är ett enhetsprojekt. Låt oss bygga en stad och ett torn, säger man. Eljest kunde vi bli kringspridda över hela jorden. Och man satsar på enhet i Babel. Det finns en babylonisk enhet. Den består i att man håller på att bygga på någonting. Vad är det man bygger då? Ja, det är säkert ett satans tempel. Efter ett tag så stiger Herren ner och tittar på det hela. Och det han ser, det behagar honom inte. Och vi minns återigen, Nimrod var en väldig jägare inför Herren. En baddare i uppror. Vad är det som misshagar Herren i det här? Ja, han säger så här att om de lyckas med det här projektet så blir ingenting omöjligt för dem. Och då har ju Adams dröm gått i uppfyllelse. Att bli som Gud. Och det är Gud inte intresserad av. Ty om Adam lyckas att bli som Gud kommer han aldrig på idén att söka frälsning för att åter tillhöra Gud. När man bygger på det här så säger man ungefär följande. Låt oss bygga en stad och ett torn vars spets räcker upp i himlen och så göra oss ett namn. Och det är inte namnet Putte eller Kalle eller Niklas eller Lisa. Utan ordet namn står här för andlig makt. I inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. Alla knän ska böjas för hans namn i himlen, på jorden och under jorden. Och det betyder för hans makt, för hans upphöjdhet, för hans auktoritet, för hans gudomlighet. Människan har inte alls skrinlagt tanken på att kunna ta det där klivet från att vara nästan ett gudaväsen till att bli ett. Låt oss bygga en stad och ett torn och göra oss ett namn. Vad är det man söker? Man söker makt. Och därmed söker man också oberoendet av Gud. Vad säger då Gud? Jag måste sätta stopp för det här. Annars kan vi lika gärna avsluta världshistorien direkt. Och då gör Gud någonting som är oss välbekant och ändå oväntat. Han ger upphov till splittring. Gud stiger ner och förbistrar människornas tungomål så att den ene inte begriper vad den andra säger. Och vi säger så här att ja, men en rättfärdig Gud kan väl inte göra sånt. Därför att av detta så spreds folket ut över hela jordens yta. Alltså precis det man ville undvika från början. Vi kunde eljest bliva utspridda över hela jorden, sa man ju. Nu blev man det. Med olika tungomål och olika språk. Och vi som har någon insikt i historia, vanlig profan historia, vi vet, detta gav upphov till alla krig och alla konflikter. Vi kunde tänka att det här var ju djävulen från början till slut, men Gud satt i himlen och grät och sa att oj, vad ska jag göra? Djävulen är så stark, finns det ingen som kan hjälpa mig? Nej, så var det inte. Gud är allsmäktig. Det var så här i Babel att man sökte djävulens makt. Man flörtade med djävulen för att få honom till betjänt. Och så sa Gud, nej, det går jag inte med på. Men jag kan ge er honom som tyrann. Så får ni se hur roligt det är att ha med honom att göra. Har han rätt att göra det? Ja, han har rätt att göra det. Kan en rättfärdig Gud göra så? Ja, visst kan han ge människorna vad de önskar sig. För det var ju precis vad han gjorde i Babel. Han gav människorna vad de önskade sig. De önskade sig något ont och de fick det av Gud. Man önskade enhet. Och vi kan urskilja att det var en alldeles speciell form av enhet det här. Det var enheten under en upphöjd mänsklig ledargestalt. En som hade makt. Andlig makt, politisk makt, all sorts makt över dem han rådde. Och på det sättet vet vi än idag att visst går det att skapa enhet sådär. Det gör det ju. Till en tid. Men alltid bara till en tid. Det dröjer inte länge som regel förrän det blir splittring. Den enhet man på det sättet försökte bygga som ett stort babelstorn, den rämnar förr eller senare. Därför att allt sedan Babels dagar har det varit så här att splittring är alltid ett uttryck för att någon söker makt. Det som är problemet är egentligen inte splittringen utan makten. I alla sammanhang där det råder splittring så måste man ställa frågan, vem eller vilka söker makt och vad är det för makt de är ute efter? Därför det är roten till splittring, allt sedan Babels dagar. Det kan vi se runt omkring oss, i våra familjer, på våra arbetsplatser, i våra kyrkor, överallt. Där ingen försöker ta makten, där blir det ingen splittring. Men där det finns några som försöker ta makten, så hjälper det inte att gå omkring och säga att nu ska vi vara så snälla och vänliga och rara och trevliga och vi måste hålla ihop och Jesus ber för vår enhet och försöker vara lite snälla mot varann. Det är som att sätta plåster på en cancer. Meningslöst och dumt. Den enda effekt man möjligen får av det är dåligt samvete och inget annat. Därför att det här är mycket starkare saker än så. Det finns inga plåster som hjälper mot cancer. De som är ute efter makt måste omvända sig från sitt maktbegär. Annars går det aldrig att skapa enhet. Ur det här uppkommer alltså hela världshistorien. Politiken, krigen, maktkamperna av alla de slag. Och vi kan tycka det att det är ju ändå konstigt att en god och rättfärdig och allsmäktig Gud gör så här. Men vi måste se det från Guds perspektiv. Att för honom är det något mycket mera ont att vi är enade i ondska än att vi är splittrade i ondska. När vi är splittrade i ondska kan vi tröttna på ondskan och söka frälsning hos honom. Är vi enade i ondskan och allt går oss väl i händer, då är loppet kört. Det här måste vi förstå för att förstå vad splittring är. Nu ska vi gå till andra sidan, andra delen av Bibeln. Och se att slutet beskrivs med anknytning till detta i Babylon. Uppenbarelseboken 17. När vi kommer så långt som till 17 kapitlet i Uppenbarelseboken så har ju vilddjuret och den falske profeten redan trätt fram och handlingen har rullat vidare. Och det Johannes nu får se, det är någonting som inte hör denna världen till utan som är av andlig karaktär. Han får se den andemakt som så att säga står bakom det onda i världshistorien. Står bakom alla kungar, alla krig, alla konflikter, allt elände. En sorts maktlystnadens andemakt som här kallas för sjökan. Vi läser från början i 17 kapitlet och vi ska läsa stycke 18 med. Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som bor vid stora vatten. Henne har kungarna på jorden horat med och jordens invånare har berusat sig med hennes otuktsvin. och han förde mig i anden ut i öknen. Och jag såg en kvinna sitta på ett schalakansrött odjur som var fullt med hediska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Och kvinnan var klädd i purpur och schalakansrött och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet, det stora Babylon, moder till alla sjukor och skändligheter på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från det heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran. Och ängeln sa till mig, vad undrar du över? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och som har de 7 huvuden och de 10 hornen. Odjuret som du såg, det var men är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världen skapes har sina namn skrivna i livets bok. De ska undra när de ser odjuret som var och inte är, men som ska komma. Här möter vi nu skökan. Och på henne står ett namn skrivet. En hemlighet står det. Och här är grundtexten lite dubbeltydig. Det är kanske inte bara så att hon heter det stora Babylon, utan själva hennes namn är hemlighet. Hon har namnet hemlighet, det stora Babylon. Så kan man också översätta det här. Hon är själv en hemlighet. Hon som är Babylon, det andliga Babylon. Ty Babylon är inte bara en stad. Lite hus och lite gator och lite torg och en mur runt omkring. Utan precis som Jerusalem är en stad med så att säga också en andlig motsvarighet, så är Babylon detsamma. Den stora staden. Moder till allt ont. Som har med politik och världshistoria att göra. Hon var berusad av blodet från Jesu vittnen och från det heliga, står det här. Vi läser vidare i 18 kapitlet. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst. Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukt skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, dra bort från henne mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika. Ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta, jag sitter som drottning. Jag är inte änka och ska aldrig behöva sörja. Därför ska hennes plågor komma på en enda dag. Död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne. Och jordens kungar som har levt med henne i otukt och lyx ska gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet och själva stå på avstånd skrämda av hennes plåga. De ska säga, ve, ve, du stora stad Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig. Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster. Här beskrivs en andemakt som kallas för skökan, eller horan om du så vill. Och det alltså anspelar lite grann på att det här är en andemakt med en oerhörd kapacitet att fresta till trolöshet. Att fresta till otukt. Vad är det för otukt hon frestar till? Är det bara sexuella övningar? Nej, inte ens i första hand. Alla jordens konungar och köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx. Hon är den andemakt som genom hela historien, allt sedan Nimrods dagar, lockat människor att söka makt. Makt i alla dess former. Politisk makt, ekonomisk makt, religiös och kult makt. Hon har lockat människor att satsa sina liv på lyx, njutning och rikedom. Och vi vet när det här spred sig tillräckligt i Israels folk, då började man offra sina barn levande i eld till rikedomens gudar. Baal och Moloch och vad de hette. Och det beskrivs i Bibeln som den yttersta gränsen för människans sökande efter rikedom, makt och lyx. Att man offrar sina barn för att få mer. I det här ligger förstås också det som Nimrod uppfann från början, nämligen det auktoritära ledarskapet. Det tillhör aldrig Guds rik. I alla sammanhang där du ser ett auktoritärt ledarskap kan du säga, här har vi klivit ut med båda fötterna ur Guds rik. Det finns inga undantag. Jesus tvättar lärjungarnas fötter och så säger han, när ni nu vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Han säger till dem vid ett annat tillfälle att denna världens kungar låter sina undersåtar känna av deras makt. Men så är det inte med er. Den som vill vara den störste bland er, han vare allas tjänar. Det är ledarskap i Guds rike. Det är ett maktlöst ledarskap. Precis som Jesus lägger av alla maktens attribut när han låter sig födas som människa. Vi ska gå tillbaka till Gamla testamentet. För den här sjökan, hon dyker upp på några ställen. Och vi ska börja i Hosea. I det fjärde kapitlet. Och där ska vi läsa ett ganska långt avsnitt från första versen i fjärde kapitlet till fjärde versen i det femte. Och vi ska komma ihåg att Hosea levde i en tid då Israels folk, det norra riket, levde i stor lyx och rikedom. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man får fram på våldsverkares vis och blodståd följer på blodståd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himlen, själva fiskarna i havet förgås. Det är du. Det var miljöförstöring många tusen år innan dioxiner och PCB och kvicksilver östes ut i våra floder och vatten. För syndens skull. Det är viktigt att vi tar bort alla dioxiner och allt annat. Men vi ska inte tro att naturen kommer i balans med så enkla grepp. Problemet är mycket djupare än så. Vi fortsätter. Dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen, på fall ska också profeten komma tillsammans med dig om natten. Även din moder ska jag förgöra. Det är förbi med mitt folk därför att ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför ska också jag förkasta dig så att du upphör att vara min präst. Och så som du har glömt din Guds lag så ska jag också glömma dina barn. Ju mer de har fått växa till, desto mer har de syndat mot mig. Men deras ära ska jag förbyta i skam. Av mitt folks synd föder de sig och till dess missgärning står deras begär. Men nu ska det gå prästen och folket lika. Jag ska bestraffa dem för deras vägar och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. När de äter ska de inte bli mätta och genom sitt lösaktiga levande ska de inte föröka sig. De har ju upphört att hålla sig till Herren. Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin stock till råd så vill hämta besked av sin stav, ty en trolöshetens ande har fört en vilse. Där har vi sjökan. En trolöshetens ande. Det finns en modern engelsk översättning av Bibeln som kallar denna ande för the spirit of prostitution, och det tycker jag är intressant. Det är ju sjökan precis. En ande som gör att vi sviker varandra. För vad? För rikedomens, för lyxens, för maktens och njutningens skull. Vi läser vidare. På bergens toppar frambär de offer, och på höjderna tänder de offereld, under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är så god. Så blir era döttrar skökor och era söners hustru och äktenskapsbryterskor. Dock kan jag inte straffa era döttrar för att de är skökor, eller era söners hustru för att de är äktenskapsbryterskor. Ty männen själva går ju avsides med skökor och offrar tillsammans med tempeltärnor. Så löper folket som inget förstår till sin undergång. Om nu du Israel vill bedriva din otukt, så må dock Juda inte dra på sig skuld. Kom då inte till Gilgal, dra ej upp till Betaven och svär inte så sant Herren lever. Om Israel spjärnar emot som en motspänstig ko, månne Herren ändå ska föra dem i bet som lamm i vida öknen. När Jefraim står i förbund med avgudar må han då fara. Deras dryckenskap är omåttlig, hejdlöst bedriver i sin otukt. Det som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt är. Men en stormvind ska fatta dem med sina vingar, och de ska komma på skam med sina offer. Hör detta, ni präster. Ge akt på det, ni av Israels hus och ni av kungens hus. Lyssna till det, ty er gäller domen. Ty ni har varit en snara för Mispa och ett nät utbrett på Tabor. Mitt under allt sitt offrande har man sjunkit allt djupare. Men jag ska bli ett tuktoris för allesammans. Jag känner Efraim, och Israel är inte fördold för mig. Du Efraim, du har ju nu blivit en sköka. Israel har orenat sig. De vinnlägger sig inte om att vända tillbaka till sin Gud, ty en trolöshetens ande bor i deras bröst, och Herren känner det inte. Vi kan se så här, att det finns en andemakt som nu kallas för trolöshetens ande, eller skökan, som har en märklig förmåga att locka oss med makt, framgång, rikedom, lyx, berömmelse och njutning. Och kanske till och med att försöka bygga vår enhet på allt det där. Men den andemakten får oss alltid att svika varandra. Till samma ögonblick som vi försöker sträcka oss efter makten och rikedomen och lyxen och njutningen och vad det är mera, när det vinner insteg i våra hjärtan, så bor inte Gud där längre. Då har vi svikit Gud, och då börjar vi svika varandra. Följden blir ensamhet och åter ensamhet. Och ensamhet är ett kollektivt fenomen. Det är inte i första hand något som drabbar en enstaka individ. Jag vågar säga att jag under min livstid har sett hur Sveriges folk som folk gått in i en växande ensamhet. Där ensamhetskänslorna, övergivenhetskänslorna tycks på allt sätt liksom totalt behärska hela vår situation. Där splittringen och fiendskapen på olika sätt tar sig uttryck och gör att vi inte kan lita på varandra, inte våga lita på varandra. Inte våga betro oss åt varandra. Och där vi alla bär på olika sätt, eller riskerar att bära växande bördor av besvikelse på varandra. Trolöshetens and. Hur får man tillbaka det riktiga tillståndet? Genom omvändelse till Gud. Och jag talar nu inte på det individuella planet. Jag talar på det kollektiva planet. Det är liksom bara en hela svenska folkets förkrosselse inför Gud. Där vi börjar kasta maktens attribut ifrån oss och säger, det är ju detta vi lider av. Det är ju rikedomen och allt den har fört med sig. Det är ju det vi lider av. Det är ju den som plågar oss. Lyxen och njutningen. Det är ju den som gör oss så ensamma. Det är den som gör att vi inte orkar med varann. Det är den som skapar alla konflikterna. Vi försöker förtvivlat att lösa problemet genom att sätta upp olika ledare. Det finns ett vansinnigt utbud av chefskurser och ledarkurser och managementkurser och allt möjligt som man ska gå för att liksom hålla ihop kakan ett litet stycke till. Det är Babel alltihopa. Kommer det att lyckas? Nej. Vi kan titta på ett annat exempel. Vi går till Sakarjas 5:e kapitel. Vi läser från 5-11 verserna. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sa till mig: lyft upp dina ögon och se vad det är som där kommer fram. Och jag frågade: vad är det? Han svarade: det är en sädeskorg som kommer fram. Ytterligare sa han: så är det beställt med dem i hela landet. Jag fick då se hur en rund skiva av bly lyfte sig, och nu syntes där en kvinna som satt i korgen. Därefter sa han: detta är ogudaktigheten. Och så stötte han henne åter ned i korgen och slog igen blylocket över dess öppning. När jag sedan lyfte upp mina ögon fick jag se två kvinnor komma fram, och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika hägens. Och de lyfte upp korgen mellan jord och himmel. Då frågade jag ängeln som talade med mig: vart för de korgen? Han svarade mig: de har i sinnet att bygga ett hus åt henne i Sinjars land, och när det är färdigt ska hon bli nedsatt på sin plats. Där har vi Babel igen. Det kanske är bra att jämlikhetsombudsmannen inte är här idag. Men det här kanske inte är någon kvinnlig egenskap som åsyftas, utan det är väl som det brukar heta, att det starka könets svaghet. Nej, det starka könet är det svaga könet på grund av det starka könets svaghet för det svaga könet. När människorna nu söker allt det här som skökan, trolöshetens ande, utlovar, då sänder Gud splittring. Och på det sättet liksom uppkommer hela historien. Och därför kan vi se hur det på en plats plötsligt poppar upp en väldig tyrann och en jättehärskare med stora arméer och fantastiska framgångar. Ja, där har vi en som söker makt. Och då säger Nya Testamentet två saker om honom som söker makt. Och det ena är detta: var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Det är det ena. Och det andra säger skriften: den som griper till svärd ska förgöras med svärd. Det står inte att han ska snava och bryta nacken. Det står inte att den som griper till svärd ska dö i hjärtinfarkt. Den som griper till svärd ska förgöras med svärd, står det. Vad betyder det? Jo, rätt vad det är, poppar upp någon annan på ett annat ställe. För att splittringen blir nu verksam. Här har vi en maktsökare, och plötsligt vips så är splittringen där. Och då är det någon annan som poppar upp istället, och så råkar de i luven på varandra. Den nummer två tar koll på nummer ett och blir den som plötsligt är störst, bäst och vackrast. Och då kommer nummer tre. Det är världshistorien i ett nötskal. Därför Gud satte sig före i Babel att ingen skulle lyckas att bli världshärskare. Ingen skulle lyckas med att ha det oinskränkta herraväldet över alla samtida levande människor. Och så har heller icke skett sedan Nimrods dagar. Hur har det förhindrats? Jo, det har förhindrats att därigenom att när en sökte makt så kom det alltid en till och sökte makt. Vi ska slå upp i Jeremia 25. Därför att Gud sitter nu inte bara som en totalt passiv åskådare till det här. Lika lite som han var totalt passiv när splittringen utgöts över Babel och språkförbistringen. I början av Jeremia 25 så möter vi nu Juda. Landet Israel har ju gått under, men Juda finns fortfarande kvar i Jerusalem med omnejd. Och där har ju Babels väsende vunnit så starkt insteg att Gud inte längre har någon plats. Avgudadyrkan, som det kallas i Gamla testamentet, vilket ju alltså bara är längtan efter allt detta som sjökan står för. Och när nu folket har avfallit från Gud till sjökan, så låter Gud konsekvensen bli den som den alltid har varit i världshistorien. Vi kan hoppa in i sjunde versen. Ni ville inte höra på mig, säger Herren, och så förtörnade ni mig genom era händers verk er själva till olycka. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte ville höra mina ord, därför ska jag sända bud och hämta alla Nordens folkstammar, säger Herren, och sända bud till min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel. Det var den värsta hedna kung som gick och leta upp. Han var den tidens Stalin. Någon läskigare tyrann fanns inte någonstans. Jag ska sända bud på min tjänare, säger Gud. Och det här är svårsmälta ting. Men Gud låter det ske. För folket har redan vänt sig emot Babel. Folket älskade Babel mer än Herren. Och då säger Herren: okej, jag ska hämta kungen i Babel. Och så här har det alltid varit. Så har det varit inom den kristna kyrkan också. Att när kyrkan sökte makt, så hamnade den i babylonisk fångenskap. Vi kan se på svenska kyrkan. När frikyrkligheten växte fram, då ropade man efter statsmakternas hjälp. Och nu måste vi ha konventikelplakat här, och folk får inte samlas och be till Gud i hemmen och sånt här. Det är ju förfärligt. Och så gick länsman omkring och arresterade folk som satt och bad till Gud. Jag menar, undra på att svenska kyrkan sitter och trälar med alla sina politiker idag. Babylonisk fångenskap. Där ska man sitta nu och mixtra med centerpartister och kommunister och allt möjligt sånt här. Och det är inget fel på varken det ena eller det andra. Men vad i all sin dar har politikerna där gör? Man ropade på makt för att ha makten som sitt instrument, och man fick makten som sin tyrann. Så har det alltid varit. Så kommer det att bli ända till slutet. Ty där makt finns, där finns också träldom. Och där makt finns, där uppstår också splittring. Detta är läxan sedan Babels dagar. Därför att Babel står för lockelsen till makt och därmed missbruk av makt. Och Guds gensvar är splittring. Om vi inte förstår rollfördelningen här, så är vi ju helt hjälplösa. Då tror vi hela tiden att vi måste hjälpa Gud att ordna enhet. Men det behöver vi inte göra. Det enda som behövs är att vi omvänder oss från allt vad sjökan representerar. Sen ordnar Gud enheten, därför att han utgjuter enhetens ande. Nu ska vi gå till andra Thessalonikerbrevet 2. Därför att nu är det ju så intressant ordnat att världshistorien kommer att avslutas med en världshärskare. Innan det hela tar slut ska det dyka upp en person till, som likt Nimrod har ekonomisk, politisk och religiös makt över alla samtida levande människor. Så vi läser igen den här texten från 3-12 vers. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son. Motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det nu är som hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Det här är en gammal teologisk knäckfråga, det som står nu i 6 versen. Ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Oj, vad det har grubblats på det. Man har sagt att ja, det är församlingen som hindrar antikrist från att träda fram. Så det hela kommer att börja med att församlingen uppryggs på skyar Herren till mötes, och när den är borta så kommer antikrist. Jag vet inte, jag. Församlingen hindrade inte Hitler och inte Napoleon och inte alla möjliga andra tyranner. Och dessutom så säger Paulus så här att den yttersta tiden, den är inte inne förrän ni ser laglöshetens människa träda fram. Låt inte lura er och tro att den yttersta tiden är inne när laglöshetens människa ännu inte har dykt upp på scenen, säger jag. Ja, men då ska vi ju vara med. Ja, då är alltså det fel tolkning. Men vem är det då, säger vi, som hindrar honom från att träda fram? Jo, det är den splittringens ande, tror jag, som Gud utgöt över Babel och som har låtit all maktsträvan leda till splittring och konflikt sedan dess. Så fort någon dyker upp och tar makt, så dyker det alltid upp någon eller några andra som gör honom den äran stridig. Och därför har ännu ingen lyckats göra sig till världshärskare. Därför så tror jag att när tiden går mot sitt slut och vi kommer in, så att säga, i den antikristliga epoken, då laglöshetens människa träder fram, då kommer Herren att ta tillbaka den konsekvensen att maktsökande leder till splittring. Jag tror att splittringens ande kommer att dras tillbaka. Jag kan inte tolka det här uttrycket på något annat sätt. Istället står det att Gud kommer att ersätta splittringens ande med något som kallas för villfarelsens makt, som står i 11 versen. För i grundtexten står det inte bara att Gud låter villfarelsen få makt, utan det står talat om ett substantiv där. En villfarelsens makt står det talat om i grundtext. Det betyder så här att när den laglöse träder fram, så kommer han att göra det med stora under och tecken, som jag sagt förut. Hela mänskligheten kommer att befinna sig i sådana miljöproblem, politiska problem. Maktsökandet har nått sådana nivåer och därmed splittringen sådana nivåer och alla miljökonsekvenser dessutom, att man ropar efter en som ska åtgärda det hela. Och så dyker antikrist upp och säger: här är jag. Jag är. Jag är Gud. Jag är frälsaren. Ja visst, säger alla. Eller nästan alla. Då kommer det hända något med Guds församling. Det kommer att bli en reduktion. Församlingen kommer inte att öka i storlek under denna tid. Kanske den gör det innan dess, men icke under denna tid. Utan istället talas det om ett avfall. Då kommer de som egentligen älskar makten mer än Gud att lämna församlingen. Och det är ju naturligtvis ett villkor för att vi ska få den enhet som Jesus ber om. och för att vi ska få det tillstånd där alla älskar varandra. Många kommer att säga att det är mycket häftigare under och tecken hos antikrist än hos er, och så går de ut och smäller igen dörren. Församlingen minskar i storlek. Det andra är detta, att när splittringens ande dras bort, så kommer vi som blir kvar att få mycket lättare att försonas med varandra. Herren kommer säkert att utgjuta sin heliga ande på ett helt nytt sätt över församlingen också. Och därigenom uppstår, så att säga, den enhet som Jesus ber om i sin överste prästliga förbön. Samtidigt över dem som mot bättre vetande har valt antikrist. För vi befinner oss nu i en situation då församlingen genom sin inbördes kärlek blir ett så starkt vittnesbörd så alla vet vad det är frågan om. Över dem utgjuter Gud istället villfarelsens makt. Nu ska det inte vara några grå mellanzoner här, utan nu ska det vara två klart avgränsbara läger, och det är precis vad det blir. Då får villfarelsens makt insteg, så att säga, i det antikristliga lägret. Så att man mot bättre vetande ändå med fröjd och glädje i hjärtat följer antikrist. Därigenom uppstår två läger. Ett stort antikristligt läger och ett litet som tillhör Herren. Och det stora antikristliga lägret kommer att förgripa sig på det lilla som tillhör Herren. Vi ska gå till 13 kapitlet i Uppenbarelseboken. Femte till åttonde verserna kan vi läsa där. Och det vill säga vilddjuret eller odjuret, fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Vi hoppar lite längre fram i samma kapitel. 16-18 verserna. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan, och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666. Det står här i början av kapitlet att odjuret fick rätt att strida mot det heliga. Och det heliga tror jag inte är de kristna i första hand, utan judarna. Ty det betyder de utkorade, och judarna är det utkorade folket. Och jag tror att slutstenen i antikrists världsherravälde blir ett intagande av Jerusalem. Och därmed får man, så att säga, får han politisk och oinskränkt religiös makt, så att säga, över jordens alla inbyggare. Och när nu antikrist har det, så försöker han att svälta ut alla som bekänner Kristus. För jag tror att judarna bekänner Kristus vid det här laget. Då kommer det här chipset i pannan som vi brukar tala om ibland. Ett försök att svälta ut Guds folk. Det kommer att finnas de som langar mat till oss. Var inte oroliga. Därför att Jesus säger när han kommer till fåren: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det kommer att finnas de som inte vågar bekänna hans namn, men som likväl langar mat till dem som är hans barn. Men när antikrist på det sättet förgriper sig på Guds folk, därför att han vet att det är Guds folk, då faller den slutliga domen. då brakar hela Babylon samman. Då på något sätt får vi uppleva börskrascharnas börskrasch. Vi ska gå tillbaka till 18 kapitlet. Vi är strax färdiga nu. Eftersom då antikrist bland annat använder ekonomisk makt till att försöka förgöra Guds folk. Därför att Guds folk inte vill tillbedja honom eller hans bildstod. Så kommer Gud att fälla en dom över det babyloniska väldet som ligger bakom alla ekonomiska system. Det är ingen konst att se att kapitalismen är ett babyloniskt system. För att det har gett upphov till mycket, att mycket blod har flutit. Det är ingen konst att se att marxismen som ett annat ekonomiskt system lika mycket hör till Babylon som kapitalismen, för det har flutit lika mycket blod där med. Men då brakar alla ekonomiska system samman och därmed är det hela puts väck. Därmed är Babylon inte bara Babylon i form av lite stenhus här och var någonstans i Irak, utan så att säga sjökan, andemakten Babylon, den stora staden, definitivt krossad. 9 versen, 18 kapitlet. Och jordens kungar som har levt med henne i otukt och lyx ska gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet och själva stå på avstånd, skrämda av hennes plåga. De ska säga, ve, du stora stad Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig. Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster. Deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och schalakan. Deras tuja trä, saker av elfenben och dyrbaraste träslag av koppar, järn och marmor. Eller kryddor, parfymer och salvor av olika slag. Av rökelse eller vin och olja, mjöl och spannmål. Eller nötkreatur och får, hästar och vagnar, slavar och människoliv. De frukter som du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat och aldrig mer kommer någon att finna det. De som handlar med sådana varor, de som har blivit rika genom henne, ska stanna på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Ve, denna stora stad som var klädd i fint linne och purpur och schalakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. Alla skeppare och alla som seglar med sina varor och sjömännen och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd. Och ropade när de såg röken från bålet. Var fanns maken till denna stora stad? Därmed kommer Herren tillbaka. Nu förstår vi att det här är liksom inte bara ett kursfras på New York-börsen som åsyftas. Utan här åsyftas att människan också vid det här laget har plundrat ut skapelsens resurser så att det icke går att rekonstruera. Vi får se vad det hela handlar om på en enda timme. Det kan ju vara att någon trycker på knappen, som vi brukar säga. Att alla raketerna åker iväg. Det kan vara något annat. Vi vet inte. Den som lever får se. Men på en enda timme kommer allt det Babylon står för att krossas på ett sådant sätt att det icke kan upprättas igen. Därför att antikrist använde sin ekonomiska, politiska och religiösa makt till att förgripa sig på Guds enade folk, därför att han visste att Guds folk var Guds folk. Han visste att Kristus var sänd av Fadern. Och i den församlingen fanns det stora tecknet på Jesu gudomlighet, nämligen att vi gav vårt liv för varandra. Låt oss be tillsammans. Fader, vi ber att du lär oss att känna igen det babyloniska väsendet och förstå vad det leder till, i stort och i smått. Vi ber att du ytterligare fördjupa vår insikt i hur världshistorien har utformats genom det här som vi nu har läst och hur den kommer att avslutas. Och att det finns en djup logik i detta. Att världshistorien avslutas genom att en världshärskare träder fram med makt över alla människor. Då är Nimrods drömmen tillbaka. Och då går domen i verkställighet. Hjälp oss att inte förskräckas inför det här perspektivet, Fader. Du kommer att ha dina medhjälpare som också ska hjälpa oss. Och din heliga ande ska på allt sätt vara med oss. Vi går emot en tid då du ska låta både dem som bekänner dig och den som inte gör det få samlas i enhet till en sista konfrontation där vi förefaller vara i underläge. Men det är bara ett bedrägligt ögonens vittnesbörd. När den som ser ut att vara i överläge förgriper sig på den som ser ut att vara i underläge, då ska det slutgiltigt visa sig vem vi tillhör. Då ska du återvända, Herre, och hålla dom. Och vi ska välkomna dig. Vi prisar dig, Herre. Du har allt i din hand. Du har allt under kontroll. Och vi tackar dig. Amen.